Jag var och såg Wonder Woman i helgen.
Åh, oh, det måste vi nästan prata om lite i showen.
Du tycker det?
Mm. Jag vill höra dina first impressions.
men hur känner du? Är du peppad på Wonder Woman?
Definitivt. Alltså, mm, utifrån trailer och ton och sånt så är det nog den superhjältefilm som jag varit mest peppad på sen typ Iron Man 2 kanske.
Ja. Ja, men då kan vi prata lite om det.
Nu gör jag. Batman kom ju däremellan, men... Stekta av solen, men inte stekta, punkt. Obiter Dictum kämpar som din sista utpost mot den här kommande sommaren. Och vi försöker hålla oss långt ifrån både folkfester och uteserveringar. Och den som lyser som midnatt solen är med mig, Tobias Nordström.
Tack, det var väldigt vänligt av dig.
Ja, och sen är jag, Billy Rimgard.
Hur mår du?
Jag mår helt okej. Okay.
Du ser lite solkysst ut, som du brukar heta så fint.
Fan. Det är liksom den sämsta, absolut sämsta sidan av barnlivet. Det är att liksom man behöver gå ut. Så här.
Behöver man gå ut då? Är inte det där bara en myt?
Ja, men en hel dag inne när det är varmt ute. Alltså det funkar liksom inte. De klättrar ju på väggarna. Man så här, behöver ut och valla dem lite grann. Och idag var vi på någon slags... så här, liksom, det som skulle bli en liten utflykt som sen blev en hel dags grej, och det var väl trevligt på sitt sätt, men alltså jag mår ju fysiskt dåligt av att vara i solen liksom. Jag är ju inte en sommarmänniska så.
Nej, men vem fan är det?
Det är alltså, rätt många som är det, kan jag mena.
Jo, jag vet, men det är ju bara trams. Alltså, det är ju bland de sämsta grejerna. Jag tycker jättemycket om Sverige på många sätt, men bland de sämsta grejerna är ju många människor i det här landets inställning till sommaren.
Mm.
Som någonting, ja, men för det första som att det skulle vara något speciellt. Det är ju bara en årstid bland alla andra. Så jag kan hålla med om att det liksom är lite fint på våren när träden börjar blomma och det liksom, ja, men prunkar lite grann, så det kan vara ganska fint. Men sen själva sommaren, det är ju mest trams, är det inte det?
Men alltså, mitt största problem liksom, det är ju det att om man jämför med väldigt varma länder, om man är i södra Italien eller liksom i Barcelona eller vad fan som helst, så har ju de hittat metoder för att hantera det faktum.
Exakt.
Att det är jävligt varmt. Det finns AC, man tar en siesta, man förhåller sig till värmen och äter middag vid 21.30. Alltså det finns en massa så här socialt accepterade normer som så här har kommit tack vare eller på grund av värmen. Här förväntas man så här, nu är det sol, ut med dig en hel jävla dag och var jävligt tacksam för att det är sol. Och man bara, men jag tycker att det är för varmt, jag mår dåligt av det här. Så bara, ut, gå ut!
Ja,
man blir misstänkliggjord om man inte gillar sommaren, och det är ju problemet. Men vilken är din liksom, du får välja en månad som det alltid är resten av ditt liv.
Men problemet är ju att man blir ju liksom någon slags kliché av sig själv i den här leken. Ja. Känns det som, för jag är ju, det är ju november.
Ah, okay.
Kanske oktober. Kan man få liksom 15 oktober till 15 november?
Ja.
Är det okej?
Okay? Det kan man väl. Det kan man.
Ja, men då tänker jag att, för november kan vara lite för kylig ibland, men oktober är liksom, slutet på oktober är perfekt rent vädermässigt, men det är framförallt perfekt temperaturmässigt. Det är liksom en bra jacka. Vädret växlar framförallt. Det är ju härligt, tycker jag, när det liksom inte är samma väder varje dag. Men du då?
September? Ja, jag brukade alltid ta semester i september förut. Jobba genom sommaren och få någon så här bonus för att liksom man ställde upp och jobbade när det var mycket. Och sen tog man semester i september när liksom luften gick och andas, men det var fortfarande liksom ganska skönt, så man kunde så här, ja. September tycker jag väldigt mycket om. För då börjar folk också bli så här, alltså folk är ju så jävla fula på sommaren. liksom.
Eller vad menar du med fula på sommaren?
Ja, men sommarmode är ju fult.
Ja, du tänkte rent utseendemässigt. Ja, utseendemässigt. Jag tror du menar i beteende.
Nej, ja, men de går där i sina liksom röda jävla hyar i flipflops och liksom... Ja, men det är fult. Allt är fult. Men sen kommer september och folk har plockat fram liksom sin höstgarderob och de fixar till sig lite för att de fann, äntligen använder den där jackan de köpte på rean i januari men inte har kunnat ha sedan dess och så vidare. Så att jag tycker folk är jävligt snygga. Luften går att andas. Det är liksom... Ja, men det är alltid så jävla skönt i september. För det har fortfarande inte gått över i det här liksom... det här superdystra, utan det finns någon slags Claes Östergrensk betänksamhet.
Du, men det blir mer och mer liksom successivt, en liten bit i taget, så blir det ju mer och mer tydligt att du vill ju bara leva i en Claes Östergren-roman.
Är det successivt?
Ja, men det känns som att det liksom undan för undan över åren har smugit sig in mer och mer liksom, vad ska vi säga, Claes Östergren kärlek i hur du ser på livet på något sätt.
Oj, det är intressant. Ja, jag vet inte. Jag har väl alltid läst honom i och för sig. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till denna nya information.
Nej, jag vet inte. Det var en analys som jag drog från höften här. Så att det, ja. jag vet inte, den kanske inte håller hela vägen.
Nej.
Men kanske. Ska vi lämna väder bakom oss kanske?
Ja, det gör vi. Fan, är det hit vi har kommit? Vi sitter och småsnackar om vädret.
Vädret i 10 minuter.
Åh, jävlar. Ja. Hörru du, vi har kört en omröstning på Patreon om vilka... Det var ju så här att när vi uppfyllde vissa mål på Patreon genom att ni donerar så till pengar för varje avsnitt som vi släpper. Och i och med att vi uppfyllde målen så pingade vi in 2 stycken olika mål. Det var nämligen de som handlade om specialavsnitt. Vi skulle göra 2 stycken trilogier med specialavsnitt.
Yes.
Och då har vi ju kört en omröstning på Patreon om vilka liksom temana för de här 2 trilogierna skulle bli. Och vinnare, och därmed också den första trilogin som vi kör igång här under sommaren, det är kulter och hemliga sällskap.
Jajamän.
Spännande.
Det känns som riktigt, liksom ett hagelskott som ämne. Det är brett sin åt helvete.
Jag kommer tänka på det, att hemliga sällskap har vi faktiskt gjort några nedslag i 2 stycken specialavsnitt.
Ja.
Vi skulle kunna bara säga kulter, punkt.
Ja, men det finns ju någonting med när kulterna är hemliga, å andra sidan.
Hemliga som... kulter och sällskap.
Ja, för det är... ohemliga sällskap. Men det hemliga sällskap blir ju lätt liksom, vad heter de, Oddfellow och sådana där tramsgrejer. Men kulter, det ringer ju mer, det låter ju mer Oddpod på något sätt.
Precis, jag är med, jag tror det kan bli kul.
Ja, nummer 2 då?
Mycket, mycket tätt därefter. Det var 2 röster det skilde på. Sen har den där omröstningen ligga och ticka på lite efter slutdatum av någon anledning. Så att den gick faktiskt upp och är delad. Var delad häromdagen. Men som sagt, det räknas inte längre. För att
nej.
Men 2:an, och den som vi därför kommer att rulla ut senare i höst, det är kärnkraft.
Det är min personliga favorit, ska jag säga.
Ja.
Jag höll på kärnkraft.
Mm.
Det var min häst i det här loppet.
Mm. Du kom 2:a.
Ja, men det var väl helt okej.
Den första förloraren.
Den första förloraren, exakt. Eller runner-uppen kanske i det här sammanhanget, eftersom att den ändå blir av på något sätt.
Ja.
Men det ska bli kul att göra båda de här trilogierna. Vi har ju som smått börjat med den första redan, så den kommer komma igång ganska snart.
Mm. Och om du vill pytsa in lite när vi släpper avsnitt och därmed också vara med och bestämma sådana här saker, så kan man gå in på Patreon, patreon.com/oddpod, så har vi vår sida där. Jag ska säga det, vi har en trogen lyssnare i Uppsala som fyller år här i dagarna.
Martin Lindberg.
Martin Lindberg, grattis på födelsedagen, säger vi.
Ja, vet vi hur mycket Martin fyller?
Han närmar sig döden, som vi alla.
Ja, exakt. Ett steg närmare döden. Grattis, Martin. Ja. Men du, jag har en annan grej att jag tänkte skulle prata om. På tal om att vi rör oss mot döden. Har du hört att träden i USA håller på att flytta?
Flytta?
Ja, alltså det var en otroligt bra rubrik som jag såg i The Atlantic. Den rubriken lyder så här: American trees are moving west and no one knows why. För grejen är då att det finns ju då det som håller på, har hållit på att hända sedan någon gång på 80-talet, kanske lite tidigare, är att trädarterna helt enkelt rör sig mer och mer västerut. Så de dyker upp längre och längre västerut och sen försvinner de österut, så att säga.
Mm.
Och det har ju då funnits massa teorier om att det här hänger ihop med klimatförändringar och miljöförstöringar och annat. Och det gör det tydligen då till viss del, men det är bara 20% av den här flyttningen som skulle gå att förklara med klimatförändringar. Resten vet man liksom bara inte varför det här sker. Men jag tycker det känns liksom så här...
Så här flockmentalitet, några börjar flytta på grund av väder.
Ja, men eller också att det är så här, vad heter det, de överger skeppet på något sätt. Ja. Alltså de liksom så här, på väg mot västkusten, ska ner i Stilla havet bara.
Det finns ju väl något väldigt härligt och något väldigt skräckfyllt i det.
Ja, men eller hur?
Jag gillar att vi inte kan säga riktigt varför, att vi bara kan konstatera att.
Ja, ja men precis. Orsakerna är liksom okända. Det finns också, vi länkar till den här artikeln på oddball.se, men det finns också en härlig bild som liksom kartlägger USA:s, det är liksom, vad ska man säga, Appalacherna och liksom östkusten fast en bit inåt landet helt enkelt. Där man ser då hur de här arterna bara successivt flyttar sig lite västerut de här, sen 1980. Jag vet inte varför, men jag blev otroligt liksom uppspelt av det här på något sätt. För det känns som träd är så jävla, men vad ska vi säga, statiskt på, på något vis.
Mm. Alltså det finns ju varningstecken och så finns det varningstecken. Om en flock fåglar lyfter till skyn och flyr så här.
Mm.
Det är en grej. Men om träd börjar röra sig iväg, då, det är ju liksom, det kanske inte är lika dramatiskt på kort sikt, men på lång sikt så kanske det är någonting man bör vara mer orolig för.
Ja.
Säger jag och tar en klunk mineralvatten i en plastflaska.
Men jag tänker så, den naturliga parallellen här är väl att göra någon slags koppling till änterna i Sagan om ringen. Men jag tycker det är mer spektakulärt att de faktiskt flyttar på sig på riktigt än att man skulle dra någon slags sagoversion.
När du sa att träden håller på att flytta så sa jag så här, va? Vem har gjort änterna upprörda? Men sen tänkte jag att det var lite för enkelt. Jag höll inne på det. För jag kände att vissa dörrar, de är för öppna. Även som...
Verkligen. Men,
många öppna dörrar var det också i vår hemläxa.
Ja, vad heter det? Du har gjort hemläxan.
Jag har gjort hemläxan att se The Tower, eller Skräckens torn som den svenska titeln är. Eller Die Hard med en ond AI som var hits pitchen här i förra Oddpod.
Alltså jag blev ändå positivt överraskad, ska jag säga.
Ja.
Alltså visst, det är ju en superlökig film på många sätt och vis. Och vad ska man säga, produktionsvärdet lämnar väl en del att önska. Men den har ju ändå någonting.
Jag tyckte också det. Alltså jag satte på den och liksom var beredd lite på en fnissfest sådär. Ja. Att jag skulle liksom, alltså jag startade ett dokument och vet att jag skulle skriva upp roliga grejer som hände så man kunde sitta här och liksom göra sig lustig över det. Men det var liksom inte så jävla dåligt, utan det var så här, precis som du säger, produktionsvärlden, och alltså det finns ju massa grejer i den som är paja liksom.
Men... Ja, alltså så här, det är inget mästerverk. Det,
nej, absolut inte. Definitivt inte. Men alltså vi pratade ju i kontexten B-filmer.
Och precis.
Det här är ju verkligen en bra B-film liksom.
Ja, men det finns något genialt i att filmen inleds med den här oerhört dåliga scenen när Paul Reisers karaktär håller på att göra musik.
Ja.
För då är det som att man så här, då tar man sig liksom för pannan direkt det första man gör, bara, åh nej, vad är detta? Och sen, för då är det som att så här, då har man fått det jättedåliga utgångsläget, då blir det liksom lite bättre successivt ju längre filmen går ändå. Så att det känns som att den superpajiga inledningsscenen lyfter filmen lite grann.
Ja.
Sen är det väl lite... Det är ett ganska vässat koncept. med den här jävla byggnaden som liksom tar saker lite väl egna händer, kan man tycka. Det så här, programmeringen, logiken i programmeringen i den här filmen känns väl som att den haltar lite grann. För att inte säga att den kanske är enbent.
Ja, där vi är med AI idag så ja. Ger ju ett lite annat ljus också på filmen, tänker jag. För här är det ju som att det är liksom vissa grundparametrar som glitchar på något sätt. Alltså, den absolut första scenen i filmen är ju inte när han gör musik, utan det är ju en fågel som liksom börjar bygga ett bo, eller vad fan det är. Och den här AI...
Den landar väl bara på ventilationen?
Ja, den landar på ventilationen och AI bara, okej, ta bort den och starta ventilationen, så fågeln bara blir ett moln av fjädrar. Liksom.
Ja.
Och just den här... Så här, eliminate all targets. Det är ju sådana saker som man tänker att en så här, en annan film vi har pratat mycket om, Hardware, en glitchande gammal stridsrobot som bara ska mörda liksom. Jag tänker att det är en sak, är skitsamma, vi kan ha en lång utläggning om hur ologisk AI i The Tower är, men skitsamma. Ändå så här, jag blev så här, det var lite feel good känsla för mig ändå, att här slog jag på för att kunna sitta och kokettera, men grymt ändå.
Ja, men då, det känns ju verkligen, man märker verkligen att det är en film som är ett barn av sin tid i form av det här. Ja, men det finns någon slags underliggande, det är inte supersubtil, kritik av liksom den här corporate-världen med den här byggnaden som är hypermodern, det är inga fönster, medan han är den här kreativa människan som liksom som inte riktigt går överens med den här moderna världen. Den här liksom ansiktslösa kapitalismen som liksom tonar upp sig på något sätt. Och även att liksom sista repliken i hela filmen är: we've seen the future and it ain't pretty. Alltså, så här, det är liksom någon slags så här konstig moralkaka om att, så här, vad heter det, att framtiden kanske inte är all that.
Synd att vi missade den här när vi körde B-filmcirkel förut. Istället la vi vår dyrbara tid på så här, Tetsu 2, Bodyhammer.
Ja, jo, i och för sig. Men det här är liksom, det här är en annan liga på något sätt. Alltså, det här är ju... Jag tänker att vi var lite för finsmakar B-filmskonsumenten i B-filmcirkeln.
Ja.
För det här är ju liksom B, på riktigt BB.
Ja.
Så att säga. Det finns inget kultvärde ens i det, för det är bara bortglömt.
För att mycket hjärta.
Ja, definitivt. Men vi får se. Jag tycker du kan få en ny hemläxa. Och det är att gräva fram ett till filmförslag ur liksom din barndoms videolåda som du har där i amygdalan eller någonstans i hjärnan.
Oj, oj, oj. Ja, okej.
Okay. Grejer du det?
Det ska jag absolut kunna greja.
Jag tänkte att vi ska snacka lite om en tv-serie som är väldigt stor. Och det känns som att vi i Obitrictum pratat otroligt lite om den här, om man ställer det i paritet med hur mycket alla andra pratar om det. Det handlar givetvis om Twin Peaks, och det handlar även om skaparen David Lynch, som vi nästan aldrig heller har nämnt i Obitrictum. Han liksom dykt upp någon gång i periferin möjligtvis, men om vi börjar i bara så här, jag tänkte vi ska prata om liksom Twin Peaks och din upplevelse av det, som att du aldrig har sett det förut och nu har tittat på tredje säsongen, vilket det känns som ett konstigt experiment, men
det var också ett experiment att slänga in i en bisats, var liksom ingångsvärdet i den här diskussionen här. För det är alltså så att jag aldrig har sett Twin Peaks. Det kan besvara din första fråga om varför vi aldrig har pratat om den i podden.
Ja, men jag tänker vi har aldrig pratat om David Lynch heller.
Nej,
riktigt.
Nej, det är sant. Grejen är så här att när jag nu sitter och kommer... Alltså jag minns ju en gång i podden, jag vet inte vilket avsnitt, jag vet inte vilket sammanhang, du drar en referens till typ... Det är lite som när dvärgen går ner för trappan. Eller upp för trappan i Twin Peaks, typ. Och jag svarar, eller hur? För att jag typ så här, jag känner bara så här att här, jag hade två vägar att gå där. Antingen så liksom...
Antingen kan du blotta strupen.
Antingen blottar jag strupen och sabbar vårt bra surr. Eller så spelar jag med på en referens som jag självklart borde ta. Och jag valde det senare. Jag är inte stolt, men det var så det var.
Ja, men jag tror så här, det var nog helt rätt. Inte för att du hade sabbat surret, men surret hade ju tagit en helt annan riktning.
Ja.
Om du då, där och då hade berättat på, nu vet jag inte vad du pratar om. Ja. Men det man kan säga då, innan vi går in på det här med din sena ankomst till den här serien, är ju att Twin Peaks är nu helt enkelt tillbaka så här nästan 30 år efter att det begav sig. Det är 18 nya avsnitt som har producerats och släpps nu under sommaren. Det är helt enkelt då någon form av litet begränsat paket som ska knyta ihop säcken efter att serien lades ner där efter två säsonger 1991. Och det känns ju... Alltså så här, vi kan börja i den enkla änden. Hur kommer det sig att du aldrig har sett Twin Peaks?
Alltså...
Du är ju liksom precis i generationsmålgruppen.
Och jag var ju en sån där som då satt på raster och liknande i första året på gymnasiet. Och, eller ja, det är väl tidigare än då. Jag kanske gick i nian då typ. Och inte fattade någonting när de pratade om någon log, någon slags vedkubbe av något slag.
Log lady kanske.
Log lady, ja. Någon dvärg. Någon, alltså så här. Jag fattade ju... Att det var någonting, det fanns en extremt stor gemensam kulturupplevelse här som gick mig helt förbi för att jag hade inte sett det. Men på den tiden, ungdomar, så var det ju så att om man upptäckte någonting avsnitt 8 som inte gick att hoppa in i, då var det ju inte bara så att man kollade i kapp liksom. Antingen var man ju på tåget eller så var man ju inte det.
Och jag vet det fanns ingen på skolan som hade bandat eller något sånt där?
Nej, och jag vet inte om jag var så intresserad av att liksom göra det heller. Det här var ju, Twin Peaks var ju en sån så super liksom det är ju en sån, den skar ju genom alla sorters människor, känns det som.
Alltså,
det var en sån supergemensam upplevelse och sån, alltså som när vi satt här liksom 2011 och pratade om Lost, så var det ändå så här, då var vi ändå ett fåtal som hängde kvar i den serien efter liksom ett par säsonger.
Mm.
Men då Twin Peaks upplevde jag i alla fall som någonting som verkligen alla såg.
Jag ska säga, jag var ju 4-5 år vid tiden då, vad heter det, Twin Peaks gick på tv. Men alltså det man har läst sig till och förstått på andra som var lite äldre, så var det också att det föregicks ju av ganska mycket hype. Alltså att kvällstidningarna skrev ganska mycket om det. Även kultursidorna skrev om det. Att i en tid då där det inte gick supermycket amerikanska tv-serier på svensk tv, så när det då kom liksom en inom citationstecken kvalitetsserie, innan ens begreppet kvalitetsserie fanns, gjord av den här liksom excentriske filmaren, så, ja, men så var det som att så här, det fanns ett gäng svenska journalister som fattade att det här är en ganska fet grej, och därmed slog på stora trumman, och det i sin tur bidrog till att det här blev, ja, men ändå ganska liksom motsett när det hade premiär.
Men jag tänker även internationellt, för jag menar en sån snubbe som Moby, han fick ju liksom en hit när han hade fulsamplat ett bit av soundtracket och gjorde sin Go. Och liksom från det att han typ så här i undervegetationen i New Yorks klubbvärld släppte den som liksom någon white label 12. Från det till att han spelade på Top of the Pops, det tog ju bara ett par veckor typ. Bara för att så här, alla bara älskade låtjäveln för att så här, det fanns en Twin Peaks-referens någonstans.
Ja, absolut. Alltså, och det är klart att Twin Peaks var superstort över hela världen. Men annars så skulle det inte ha gjorts den här tredje säsongen nu heller. Men vad heter det? Det känns ändå som, alltså så här, bland kulturintresserade svenskar så är liksom en överväldigande majoritet är ju mer eller mindre helt galna i Twin Peaks. Mm. Och då framför allt 70-talisterna, men även yngre personer har ju ofta en så här supertydlig bild av och relation till serien. Har du någon teori om varför den sitter så jävla intatuerat i hjärnan på alla som är liksom kulturknarkare i det här landet?
Jag tänker att den, när den kom, nu har inte jag sett den, men om den...
Nej.
Det är ett problem i det här.
Men då har du kanske å andra sidan en ännu nyktrare syn på ja. Det, som att du betraktade det här utifrån.
Det hände ju någon... Alltså, 90-talet var ju rätt konstigt ett tag. Alltså så här, Pulp Fiction med dess omkastade kronologi. Eller X-Files med den här konspirationsstoryn. Eller så här, alltså det hände ju såna här saker som att liksom i P3 i Sveriges Radio så bara, ja, här är Per Hagman och läser egna dikter över Aphex Twin i 2 timmar. och det hände liksom. Det var så här, jaha, här kör vi på. Och det var ju, alltså det fanns ju på något vis i den stora... Alltså i bred... liksom.
Men var inte det bara att alla ville vara lite Z-TV? Alltså just per, i alla fall Per Hagman läser dikter i Sveriges Radio över Aphex Twin känns...
Ja, men alltså det är ju koko. Alltså det är ju på många sätt absolut. Så här... Alltså det är ju det som gjorde det så bra då. Alltså så här, alltså att liksom... sådana saker... idag betraktas ju sådana saker som någonting väldigt konstigt. Alltså så här... Man bara, nej men det går inte, kör mer David Guetta så blir det bra, då blir alla nöjda liksom. Ja. Minsta gemensamma nämnaren har väl aldrig varit starkare än den är nu. Men då på 90-talet så var det så här, Portishead, aha, väl, här har ni en världshit, ni är skitkonstiga liksom. Tricky, Future Sound of London, The
Orb. Tricky, de var väl mest stora i din värld?
Nej, Tricky är väl skitstor. Han var ju för fan tillsammans med Björk. Björk. I rest my case. Liksom, Björk, coolt. Det här är så här, någon som gör musik som ingen, så här, ljud ingen någonsin har hört förr och är liksom...
Sjunger som hon är skadad.
Typ. Ja, så jävla out there. Och bara, världens största artist just nu, Björk. Alltså, det fanns på något sätt en... Jag antar att det var efter 80-talets liksom yta, när det var väldigt mycket strömlinjeformning. Så är ju liksom 90-talet är ju någonstans då så här, den enda gången när subkulturen och den alternativa liksom, grunchen gick väl längst fram antagligen, men alltså där den här verkligt alternativa livsstilen eller alternativa kulturuttrycket också liksom gavs en bred plats i media, att så här, nu kommer David Lynch med en ny serie, och då är inte det så här klickis rubriken knäppa scenen med galna regissören, det här kunde du aldrig tro om Hollywood, alltså du vet, det är inte så här att man gör sig lustig över att det är något pajigt, utan så här, nu, fan, nu får den här premiär i vår tv. Jag vet inte om det här är en tes jag kokar ihop on the fly.
Ja.
Men idag
så, jag tror du har väldigt rätt.
Men idag så finns det ju givetvis liksom 10 000 fler olika sorters alternativa uttryck, men det är ju inget som får liksom plats någonstans. Alltså så här, inget under typ Håkan Hellström, Veronica Maggio kan man skriva om, för man vet inte hur man ska hantera en så här Silvana Imam. Hur bevakar vi henne i Aftonbladet Nöje typ? Det gör vi inte, för att vi orkar, alltså det går inte typ.
Nej. Vad ska man säga, tröskeln får ta sig in för de som inte redan är inne är för hög, så att säga.
Ja, precis. Så det är nog min liksom magkänsleteori kring varför en sån som Twin Peaks.
Jag tror du kan verkligen ha helt rätt. Jag tror också att det finns en aspekt i det här till varför just Twin Peaks blev så stort, att så här, de exemplen du nämner är ju i väldigt stor utsträckning musik. Och det är ju musik är ju liksom lättillgängligt på många sätt och vis. Medans att tillskansa sig film och tv på 80- och jättetidigt 90-tal var ju liksom inte lika lätt.
Nej.
Alltså visst, det fanns kanske import-VHS-er i någon obskyr butik i Stockholm, men bodde man inte i Stockholm så var det ju liksom mer eller mindre kört. Och jag tror att det Twin Peaks gjorde var att det var något knasigt inom citationstecken, alltså någonting som var lite estetiskt spännande som fick alla liksom vi freaks ute på landsbygden att så här, hitta någonting. Titta, det här är speciellt. Det är, jag gillar det här, för jag är också speciell.
Mm.
Så att det liksom blev en sån otrolig, otroligt tydlig identitetsmarkör för en generation, framförallt då 70-talister, som liksom törstade efter någonting som de kunde utmärka sig med. Och då liksom blev Twin Peaks en otroligt bra... Ja, men en otroligt bra brosch att ha på sig på något sätt.
Mm.
Men sen tror jag också att det finns en till förklaring som, vad heter det, en kollega till mig i tv-världen sa. Som, han tittade, han är väl 40-årsåldern, 43 eller något sånt där idag. Han berättade att han tittade jättemycket på Twin Peaks när han var ung, alltså när det begav sig. Och så hade han sett de första avsnitten nu och sa bara att så här... Man inser nu vilken man inser nu vilken CP-serie det är. Och han menade då att anledningen var så här, anledningen till att man tittade när man var förut, det var ju bara för att det gick ju inget annat på TV. Vad fan skulle man annars hitta på? Det här, ja. Twin Peaks, det var ju nytt och kul och spännande. Annars var det liksom sportnytt eller så, ja, det fanns liksom inget att välja på. Så då tuggade man i sig det med att man inte fattade någonting. Även ifall man inte var en av de där superspeciella som ville inte, som, vad ska man säga, skröt med att de inte fattade någonting.
Mm.
Så jag tror att det är många saker som samspelar också.
Vilken jargong ni har i tv-världen.
Ja, du, det där är ingenting.
Nej, jag förstår det. Låt oss nämna det. Nej, men ja. där ligger ju, alltså, det ligger supermycket i det, för att det skulle vara oerhört svårt att lansera en sån här grej idag.
Ja, fast både och skulle jag säga. Det är så här, just grejen, personmyten runt en person som David Lynch kanske skulle vara svårt i det att så här, den ska göra någonting konstigt. Men samtidigt, en konstig ny serie kan ju alltid få fotfäste, så att säga.
Mm. Mm.
Jag tänker liksom True Detective eller vad heter det? True Blood. Vilken konstigt sammanträffande att båda börjar på True. Men att visst, båda två, eller vad heter det, framförallt True Blood bygger ju på förlaga, men det finns ändå så här en vilja även idag att utmärka sig genom att såhär, berätta någonting speciellt.
Fast om man tänker så här, om man inom konsten så pratar man ju ofta om att så här, den verkliga betydelsen eller liksom meningen med ett verk ska liksom vara i mitten, men det verket ska göra, det är som att åka i en rondell runt det liksom. Man ska aldrig vara riktigt, alltså man ska aldrig berätta om det som är i mitten, så att säga, utan man ska berätta om allt runt det, så ska få betraktaren få dra slutsatserna. Och där är ju David Lynch väldigt mycket så, alltså att man...
Det är många snurriga varv i rondellen.
Det är många snurriga varv i rondellen. Med serierna du nämner, det är ju ändå så här, det är ändå ganska straight up storytelling. Sen finns det massa subtext och massa grejer man kan diskutera och stöta och blöta och sådär. Men det är ju inte det här cirklandet, alltså, det är ju inte konst på samma sätt. Eller liksom, alltså, du förstår vad jag menar, jag hatar ordet konst. Men alltså, konst i den meningen att man genom att liksom... att inte ta betraktaren ända fram till målet, låter dem gå dit själva, så att säga.
Ja, men nu ska ju också sägas, nu har du sett början på säsong 3.
Ja, och jag har en fråga på det sen, förlåt att jag bröt. Kör
nej, ställ frågan först.
Jo, det jag undrar, det är så här, och det här är väldigt viktigt för den kommande diskussionen, känner jag, eftersom jag saknar referensram. Och det är ju det att när folk har tagit kultgrejer och ska återuppliva dem på nytt. Liksom. Vi har ju sett det med Star Wars, Star Trek i viss mån och så vidare. Så har det ju en tendens att man tar den gamla grejen och så blir det nästan lite som en karikatyr på alltså med det nya, så blir det nästan lite som en karikatyr på det gamla, att man liksom förstärker det absolut mest utmärkande. Man flirtar med liksom vissa grepp, överanvänder vissa grepp som kanske inte använder så mycket då och så vidare. Hur förhåller sig nya Twin Peaks till gamla utifrån det perspektivet?
Ja, det var det precis det jag skulle komma in på, för att det är ju lite så här att i fallet Twin Peaks så känns det snarare som att Mark Frost och David Lynch har tagit ett litet fragment av det som var gamla Twin Peaks och sen pissat resten av Twin Peaks i ansiktet och bara hållit på med det där fragmentet. För att, den här nya säsongen börjar ju otroligt knasigt på många sätt. Alltså det är ganska, i vissa på vissa sätt väldigt härligt för att den liksom tar ut svängarna som 17. Men liksom gamla Twin Peaks hade ju en mycket, mycket mer konkret kärna. Sen visst så stack den kärnan iväg i massa olika väldigt konstiga sidospår med demoner och annat. Men liksom grundpelaren var ändå alltid de första två säsongerna att så här, Laura Palmer har blivit mördad, nu berättar vi berättelsen om det här lilla samhället där alla känner alla mer eller mindre och vad heter, vi lär känna det här enorma persongalleriet. För det var ju liksom, alltså, de första två säsongerna av Twin Peaks är ju jättemycket en formlek, både med mordgåtan men framförallt med liksom såpoperan.
Det är det jag har liksom alltid trott, att det var en såpa på syra.
Ja, det var ju verkligen det var. Alltså, bara en sån sak som hur musikläggningen funkar i gamla. Det är väldigt mycket man stämmer upp i något jättedramatiskt piano när två personer har ett, vad heter det, väldigt känsloladdat samtal. Det är liksom inga subtila gester någonstans, utan allting är väldigt så här, vad heter det, teatralt på ett liksom ganska kul sätt, i det att det är väldigt tydligt att det flörtar och att det liksom är väldigt uppskruvat. Och det har de ju helt släppt. Och en annan sak som jag tycker är väldigt synd, det var att en jättestor del med tjusningen i de två första säsongerna av Twin Peaks var ju att det handlade om Twin Peaks. Det handlade om den här lilla staden med massa konstiga människor i, och vad heter det, en del var onda, en del var goda, etc. Som man då liksom lärde känna. Det var liksom ett ensembledrama, verkligen. Men alltså nu då så är det liksom, nu är man i, vad heter det, New York, och man är runt hela USA, man, i något avsnitt längre fram så är de i Buenos Aires. Alltså den sticker iväg åt alla möjliga håll, verkligen. Och det är så här, på ett sätt är det väl lite kul att, det är liksom, på ett sätt var det kanske jävligt dumt att bara gå tillbaka till det där gamla. Men det är också ganska så här fräckt på ett ganska snyggt sätt mot fansen, att ja, men det här är liksom något helt nytt.
Jag kände ju liksom, jag gillar ju David Lynch, alltså Inland Empire och Mulholland Drive, båda de två tycker jag väldigt mycket om, utifrån perspektivet nu ska jag titta på videokonst eller liksom nu ska jag titta på film som jag får sitta och bara vara med på en resa och ja, så. Och därför så, jag kände ju igen bildspråket väldigt mycket. Jag kände att det var ju väldigt David Lynch, liksom. Men jag satt också och var lite så här fundersam, bara så här, jaha, men så här, var det verkligen det här som så här 4 miljoner svenskar satte sig ner och tittade på i början av 90-talet?
Det var ju inte riktigt. Men det kom, i gamla serien, då kommer liksom de här ögonblicken som duggar tätt i säsong 3, de kom liksom en gång vart tredje avsnitt, så händer det någonting jätteknasigt.
Ja.
Men ja,
det fanns en redaktör då som sa nej, det är ingen som vågar säga nej nu, eller hur?
Nej, men jag tror också att det var lite så här, dels är det ingen som vågar säga nej nu, men också att den liksom original, det finns, jag kommer inte ihåg var, men det finns ju någonstans David Lynch säger att originalplanen med Twin Peaks var ju liksom inte, det var inte att det skulle vara en mordgåta där de löste mordet på Laura Palmer. Det var att det skulle vara en evighetssåpa. Den skulle liksom, till rätt sätt så skulle man kunna göra 300 avsnitt. För att den skulle då vara som tv-såporna var. Det var personerna som var intressanta, och sen så knasade man till det genom att introducera demoner och massa speciella figurer. Och därmed ge den här formen en ny krydda. Men sen blev det ju aldrig så. Så att, och därmed så liksom blev serien någonting annat, eftersom att den jag tror att det till och med bestämdes någon gång efter säsong 1 att de bara skulle göra en säsong till, så att den planen grusades ju helt enkelt.
Jag kommer ihåg någon gång Anders Locko snacka om så här Killinggänget, att anledningen till varför det gick så bra var att de ville egentligen bara, alltså, de gjorde buskis. Det är buskis om man liksom kokar ner det till beståndsdelarna. Men så slängde de in lite namedropping här och där för att de smarta skulle få känna sig smarta. Liksom.
Det är buskis, men man döper, istället för att döpa karaktärerna till Jan Edvin eller något sånt där, så döper de till Nick Talbot och sådana saker.
Ja, exakt. Och jag tänker att så här, utifrån vad du säger nu, så tänker jag att Twin Peaks stora popularitet förmodligen, alltså originalet, kan bottna sig i något liknande, att så här, många tycker att det är en kul och corny såpa, men de smarta de zoomar in på de där speciella stunderna och tycker att ingen av de andra har fattat. Ni fattar inte grejen med Twin Peaks. Så här, det är ju mm. det här läsningen som är den rätta. Så att det liksom skapar utrymme för debatt. Så.
Mm. Men varför tror du att den lever och frodas så mycket som de gör? Alltså för att när det blev klart att det skulle komma en säsong till, alltså då gick ju alla bananas verkligen. Alltså från kultursides journalister till vanliga dödliga som du och jag. Inte just du och jag då, som båda verkar ha ett ganska, vad ska vi säga, avslaget förhållande till serien. Men varför tror du att folk tuggade fradga?
Av samma anledning som man tuggade fradga när det skulle komma nya X-Files och nya Star Wars och allting. Det är ju nostalgins vidriga klor.
Ja, det är väl säkert det. Men jag skulle bara säga det, för i min värld, jag hatar liksom inte Twin Peaks på något sätt, men Twin Peaks för mig är liksom som Beatles inom musik. Alltså så här, visst, betydande när de kom och jättestort, men liksom så här, om man pratar om att det är så otroligt stilbildande och så, ja, och visst, till viss del är det väl det. Samtidigt, det är ju inget annat som ser ut som Twin Peaks idag, precis som att det inte finns några band längre som låter som Beatles. Så att liksom ett avtryck, visst, men det är ju inte det viktigaste som har hänt på något sätt.
Nej men så är det ju. Det är liksom en vi inte skriva ner eftersom jag inte liksom jag kan inte såga det här på goda grunder, men det är väl varken mer eller mindre än många andra stilbildande grejer, kan man säga.
Nej, verkligen. Men det är ju superintressant det du är inne på med att, vad heter det, det är exakt samma grej som hände med Star Wars och vad heter det, och men all den där nostalgin. Vad heter det, vad tror du det handlar om då? Alltså varför är vi så jävla nostalgikåta i just nu?
Du har skrivit i våra anteckningar, har du skrivit så här: Stranger Things får oss att minnas 80-talet, vad mysigt, eller? Och det tycker jag är en bra fråga.
Uh-huh.
För det är ju någon slags sån här, det går väl igenom i alla superhjältar och sånt också. Att det finns en extremt stor tanke just nu om att det finns något svunnet som var bättre än det nuvarande.
Mm.
Och att istället för att liksom, vi sågar Pacific Rim, men det var utkört och bla 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 bla, bla så här. Men sen jublar man när det kommer en ny Twin Peaks, snarare än att så här, wow, Pacific Rim, en egen idé med stort hjärta,
ja.
Gör 5 filmer till liksom. Och det hänger väl tyvärr alltså ihop med väldigt mycket annat som händer i världen, tänker jag. Alltså,
ja, jag tror det finns någon slags trygghetsknarkande det handlar om.
Ja, det tror jag. Eller inte trygghetsknarkande, utan så här, jag menar allt från Downton Abbey till Donald Trump bottnar ju i någon slags idé om att det var liksom det fanns en renhet förr, det fanns en enkelhet förr, det fanns en saker och ting var svart och vitt, det var enkelt, man fick jobb, man gjorde grejer, alltså såhär, det finns en starta upp kolgruvorna så får vi jobb igen, det blir jättebra, alltså ja. Såhär det finns en genomströmning genom allt som alltså det finns någon slags gemensam dröm om en enklare tid. Dock att alla glömmer verkligen att så här, i den enklare tiden satt två pers på fingret liksom, med fingret på en knapp och kunde liksom förinta världen när som helst.
Ja, det var ganska mycket förr i tiden som var dåligt, men jag tänker så här också, att för det finns ju någonting i, alltså jag kan så mycket fatta Twin Peaks och Star Wars, för att det är så här, man har hört, även ifall man inte liksom var med och upplevde när de grejerna kom, så har man hört så jävla mycket om det känns så stort att även ifall man liksom inte kan bli nostalgisk i den bemärkelsen att man kan minnas hur det var förut, så kan man känna en slags värme att få hoppa på det här som är så omtalat och stort. Så här, nu får jag också vara med.
Mm.
Men så den biten kan jag jättemycket förstå. Det jag däremot har betydligt mycket svårare för, det är liksom den här hur den nya populärkulturen liksom emulerar den gamla.
Mm.
Alltså när det kommer en ny Star Wars-film, det är inte bara att det kommer en ny Star Wars-film i en, eller en film liksom i en franchise som har pågått i 40 år, utan det är också att den filmen liksom stjäl dramaturgin från den första filmen, så att du liksom ska känna dig ännu tryggare på något konstigt sätt. Eller som Stranger Things, det är liksom, det finns ingen förlag eller franchise eller någonting, det är bara liksom någon form av så intertextuell blinkning till hur saker var förr i tiden. Och det tycker jag är alltså riktigt unket på många sätt och vis, för att det ja, men det vaggar in en i någon slags kladdig trygghet som inte är trygg egentligen. För det är som att så här, jag har otroligt svårt för nostalgi i den här bemärkelsen, för att den här typen av nostalgi handlar i så otroligt stor utsträckning att blunda för det som på något sätt är huvudbeståndsdelen i nostalgi. Huvudbeståndsdelen i nostalgi är ju någon form av smärta.
Mm. Alltså, för, precis, det är ett sjukdomstillstånd. Att man,
precis.
Det var väl så här en nobleman som hade varit ute och rest i liksom runt i Europa i andra kungahus och sånt, och de kunde drabbas av den här liksom panikartade längtan hem i en, vad ska man säga, fysisk bemärkelse, att man liksom så här, ja, en extremt stark hemlängtan liksom.
Exakt. Men det är ju också så här, det jag kommer inte ihåg vem det är, men det är någon klassisk filosof som beskriver beskriver nostalgi som liksom ett öppet sår som inte riktigt läker. Och det är ju på något sätt det som är intressant med nostalgi, att det skaver. Att även ifall du liksom minns tillbaka någonting, så är just smärtan ligger i att det inte blir så igen. Mm. Det ligger i att det är förlorat, att det är onåbart på så många sätt. Medan nu då den här moderna nostalgin, den skiter fullständigt i den biten.
Fast jag tänk,
den bara gottar sig istället.
Jag tänker att den inte skiter i den biten faktiskt. Jag tänker
Berätta.
Att den här första smärtsamma nostalgin som du pratar om, det är ju när man sitter hemma med ett glas rödtjut och lyssnar på en Cure-låt från 92 och inser att det aldrig kommer bli 92 igen. Och att man aldrig kommer kunna känna som man gjorde då. Man kommer aldrig kunna känna sig så levande som man gjorde då. Eller du vet, sådär.
Mm.
Den gör ju ont, för man inser att så här, ja just det, åren gick och det här är vad som blev. Så. Men när Stranger Things rullar ut 10 avsnitt av liksom ens barndoms uttryck, då erbjuder ju de, kolla här, under 10 timmar så får du vara tillbaka i det här precis som det var då.
Men det är det jag menar, att det inte finns, du är inte smärtan med.
Nej, den är inte med på något sätt. Men den har ju på något sätt hittat lösningen på det här. Alltså istället för att vi sitter och ser det nya och drömmer oss tillbaka över hur jävla bra Skräckens torn var när vi såg den på VHS, så får vi en ny Skräckens torn. Liksom så här, varsågod här, vi gör exakt det du vill ha.
Mm.
Och då tänker jag att marknadsaspekten av det är att folk som idag ligger runt 50-55 eller 45 för den delen, och har barn som är mellan 15 och 25 typ, eller 10 och 25, kan göra så här, de kan gå på bio tillsammans och se det här, eller de kan ha liksom, de kan göra Stranger Things till deras, därför att,
ja, men alltså Genese, problemet, jag köper ju inte det, därför att det som är det fina med allt det här, det är att de där gamla grejerna finns ju kvar. Och då finns ju även liksom nostalgin i sin renaste form, att man kan liksom se om de grejerna och sen inse att det känns inte samma sak nu och tycka det är lite jobbigt. Medan liksom det finns ju någonting väldigt bedrägligt i den här nya typen av nostalgi som liksom, ja, men som du säger, ger en den problemfria flykten tillbaka till det där på något sätt.
Mm.
Jag tycker liksom så här, det bästa exemplet på nostalgi som har porträtterats på populärkulturen de senaste kanske 10 åren, det är väl så här, Kodak-pitchen i Mad Men, minns du den?
Nej.
Det är, vad heter Don Draper då ska pitcha till Kodak, de ska släppa en ny diabildsprojektor. Och så är det någonting med att jag kommer fan inte ihåg vad den ska heta. Men den ska heta... inte tunnan, men någonting runt ska den heta. Och sen kommer Don Draper på den briljanta idén att den ska inte heta det, den ska heta karusellen. För att precis som en karusell så åker den fram och tillbaka. Den är rund då, det är som ett hjul med diabilder som liksom snurrar när du byter bild. För Don Draper kommer på det att så här, precis som liksom en karusell så åker den fram och tillbaka genom tiden när du byter mellan de här bilderna. Och sen håller han en pitch då när han visar massa så här hemfotografier från hemma hos honom när han och hans fru har gift sig, när barnen föds, så han liksom byter bild och pratar om sig, it goes back and it goes forth, it's not a blah blah blah, it's a time machine sen. Och liksom så här, några i det här pitchmötet börjar gråta för att det är så fint hur han liksom målar upp hur de kommer kunna resa tillbaka till liksom det de har upplevt och så här. Men det som är liksom så briljant med den scenen är att alla som, när man tittar på serien så vet man också att Don Drapers äktenskap har liksom gått åt helvete. Han har varit superotrogen och hans barn mår piss. Så att så här, vad heter det? Det fina med det på något sätt är att Don Draper är liksom medveten om att han säljer den här bilden av den här resan tillbaka i tiden. Men det enda det gör egentligen är att det gör ont för att så där perfekt var det inte och så perfekt blir det aldrig igen heller. Och jag tänker att det är ju det man vill åt med nostalgin på något sätt. Man vill ju inte ha det här jävla rövmyset med ett gäng barn som cyklar runt på BMX-cyklar. eller har jag fel?
Nej, alltså jag är ju verkligen inte heller den någon ivrare av nostalgi liksom. Alltså eftersom jag kommer från musikhåll så är man ju, har man ju alltid varit jävligt trött på en föräldrageneration som skulle förklara liksom när man var helt knäckt över Oasis Supersonic och de bara så här, ja. Det lyssnar vi på 1965 så här. Alltså lyssna på originalet istället, det är bättre. Alltså du vet den här. Jag hatar ju det. Alltså populärkultur ska ju liksom vara en framåtrörelse som aldrig behöver blicka bakåt, för den skiter i det liksom.
Ja, den till och med ger fingret till det som var förut.
Ja, precis. Den gör upp med det liksom. Och det är det som jag tycker är styrkan också i att vara en... jag tycker det är skönt att populärkulturen har råd att vara relativt historielös. För den behöver inte bry sig så.
Nej.
Och därför tycker jag att det blir så här... Det blir ju tråkigt när det största målet just nu... känns som att är att man ska så här, återskapa en stämning som var då. Och jag tänker, jag läste en artikel i Guardian, en krönika i Guardian om med Downton Abbey som case, att så här, det är väldigt lätt, eller så här, gud vad skönt att titta på en serie. Och nu, alltså, nu pratar jag inte nödvändigtvis om mig som jag person, men kanske lite ändå, kanske lite. Att det är väldigt skönt att se en serie där man inte behöver förhålla sig till vad en transperson vill ha för pronomen. Eller man behöver inte förhålla sig hur många kvinnor är det egentligen som sitter med i det här The Council. Eller, alltså du vet, alltså alla såna här...
Man behöver inte tänka helt enkelt.
Nej, man behöver inte tänka. Och så här, du vet, Downton Abbey, det är bara så här, värsta överklassen. Så här. Men det är en god överklass. Det är liksom, det här är ingen som förtrycker någon. Och han som är gay, alla vet det. Men det är okej, okay, vi pratar bara inte om det. Men han är okej, okay, du vet. Alltså det finns en sån här skyffla under mattan attityd. Eller inte skyffla under mattan, utan skygglapsattityd. Som säkert var jätteskön för det, liksom herrefolket, vilket väl oftast var den vita heterosexuella mannen då, antar jag. Det var skitskönt om man inte behöver liksom ta hänsyn till folk, utan bara kan köra på så här, hej, det här vill jag göra nu, hej då, du vet, så. Och det var ju ändå så till för ganska nyligen, när det var rätt många som inte ingick i den bilden, eller den liksom vad ska man säga, idealpersonen för som bara räckte upp handen och sa, ursäkta, vi står här bredvid och vill också leva våra liv liksom.
Ja, men verkligen.
Och att den här sortens serier, att så fort man förlägger någonting till, alltså så här, till nu tar ju för sig Mad Men upp en hel del om
ja, det är ju själva poängen med Mad Men, det konstruerar allt det där på,
precis,
också.
Precis, man ska väl inte liksom ta upp den som ett exempel, men alltså hela den här att förlägga saker tidigt, liksom 30-tal, 40-tal, 50-tal, 60-tal eller någonstans, är ett sätt att inte behöva hantera liksom
alltså, samtidens frågor.
Man behöver inte ta någon så här intersektionell debatt på Twitter liksom, utan man bara, ja, här är grosshandlaren, han var chef i den här stan och han låg med 10 kvinnor i veckan så här. Ja. Och ni kan gilla honom eller ogilla honom, men så här var det, hej då. Alltså man behöver inte ta ansvar för hur man skildrar samhällsstrukturer eller någonting sånt där, för att man kan alltid säga liksom, ja, det är lång utläggning, men det väckte massa tankar i mig när jag läste den där artikeln, att just det där, att nostalgi där, det är ju liksom inte alltså längtan tillbaka till ens egen tid nödvändigtvis.
Nej.
Utan det är liksom...
Det är längtan till att inte behöva problematisera saker.
Ja, men precis. Precis. Mm. Det var längtan till att välvalda personer liksom inte vågade säga stopp, ni sårar mig, utan så här, de höll käft, allt var lugnt. Man kunde kröka och klappa på någon och sen somna om liksom.
Ja, men verkligen. Men för det, jag tror också så här, det är en sak som är viktig att framhäva, att så här, det är lätt att tro att, för vi nämnde Trump och liksom, den typen av strömningar, liksom främlingsfientlighet och någon slags sverigedemokratisk idé om att Sverige ska tillbaka till någon slags 50-tal. Jag menar inte på något sätt att så här, Stranger Things underblåser det, men jag skulle definitivt hävda att det liksom inte är en tillfällighet att de här två grejerna existerar samtidigt. För det är liksom symptom på någon form av törst i en tid där man känner att... jag tror att det handlar jättemycket om så här, att man känner att man lever i en tid där saker händer som man inte riktigt kan make sense av.
Mm.
Men det som har varit kan man få liksom rätsida på i större utsträckning. Och därför känns det tryggare. Sen var det liksom ingen som hade rätsida på vad fan 80-talet var när det var 80-tal. Eller 50-talet var när det var 50-tal. Det är ju liksom efterhandskonstruktioner som vi har liksom paketerat ihop för att på ett enklare sätt kunna förstå vad det var.
Mm.
Och det är det man hela tiden måste ha med sig. Att de här sakerna är liksom inte... De är inte så som de känns, för att så som det känns är liksom jättemycket en konstruktion.
Mm.
Ja. Det blir rantigt det här.
Nej, men alltså, ja, rantigt. Men alltså, jag tänkte så här, jag läste någonting om att om, eller när, vad man nu väljer, som transportlastbilar blir förarlösa, alltså haulers, när de blir förarlösa, så kommer 5 miljoner amerikaner förlora sina jobb. Mm. Och det är inte lätt att hitta nya jobb åt en trucker liksom, på något Apple Campus eller något sånt.
Nej.
Och jag tänker att i den tiden, om man kör lastbil och så vet man att det här är liksom, de som bygger den här teknologin, de är liksom, de sitter med i ett rådgivar, eller sitter med i ett så här techråd åt presidenten, och de håller TED Talks och de ska flyga till Mars. Alltså jag har inte en enda chans i detta. Och när man inte vet vad som väntar runt dörren, för det kommer ju hela tiden så här nya paradigmskiften genom teknologin. Och när man då inte vet vad står där på andra sidan, då är det klart att man kan drömma sig tillbaka till en tid när Per Hagman satt och läste dikter i Brave Extreme. Och Bitter Diktum börjar nå sitt slut den här veckan också. Men vi betar ju av, det är ju ett pågående projekt att beta av er som stöttar oss på patreon.com/oddpod. Och så ska vi göra även idag.
Det är ju en avbetning vi gör med nöje.
Oh ja.
Du fick det låta lite pliktskyldigt här. Men jaha, det här är ju... Alltså,
kommer de här jävlarna i slutet som tackar. Så jävla jobbigt.
Nej, vi känner ju bara tacksamhet verkligen.
Hela vårt hjärta är ert. Och ni som får våra hjärtan denna vecka, det är Marcus Holmqvist.
Fredrik Ivarsson.
Viktor Vigart.
Tom Luck.
Ylva Helena.
Anders Byttner.
Dennis Dahlberg.
Sebastian Hedberg.
Niklas Jansson.
Och Stefan Forsberg.
Vi får tacka så mycket för den här gången. Och om ni vill höra mer Twin Peaks så kan vi väl göra en liten plugg här för Orvar Sjöströms Twin Peaks Hotline, som är en trevlig companion-podd.
Ja, det är lite korta avsnitt bara, känner jag. Men ja, det är väl så den nya given är. Det är bara vi gamla rävar som sitter och babblar en timme i avsnitten.
Nu är det så nostalgisk igen. Det var bättre förr. Långa poddar.
Bättre så är jag inte, men ja, jag vet inte.
Ja. Ta hand om er. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.